Ja, vi börjar med att säga ett varmt tack för inbjudan att komma tillbaka här till Alingsås. Tack Lennart och tack till församlingen här för all den vänlighet som ni har visat. Jag frågade Lennart, vad ska vi syssla med här nu idag och imorgon? Och så fick jag svaret att vi ska tala om Israel. Och då är det så här med Israel, vet du, att man kan vara med i samma församling. Om man tar tre stycken representanter i en församling så kan man säga så här: vi är med i samma församling, men vi har helt olika syn på Israel. Där finns de som känner det här, att det här är så viktigt för oss. Den här välsignelsen som Herren knöt till Abraham, den är så viktig för oss. Och så kan det stå en vid sidan om och säga, jag är med i samma församling, men allt vad de håller på med i Israel, det är bara sekundärt. Det är som vilket krig som helst. Väldigt kort kan jag säga så här: utan den här boken så skulle Israel vara helt ointressant. Ingen människa skulle känna till det där lilla landet nere i Mellanöstern. Och det skulle förmodligen inte vara några konflikter mellan Israel, alltså det judiska folket, och de som bor runt omkring dem heller. Det är synen på Bibeln som avgör vilken syn vi har på Israel. Så är det. Och därför så är det på det viset i Sverige, vet du, att Bibeln är inte längre en auktoritet för väldigt många. När jag växte upp så var Bibeln, det var liksom själva grundstenen. Stod det i Bibeln så var det så. Det behöver man inte fundera på. Men så är det inte idag. Utan Bibeln har blivit ett statligt översättningsarbete, säger översättarna. Och därmed så har vi fått olika syn på Bibeln. Vad är den? Jag ska inte ha handuppräckning här, men jag vill bara säga så här: din syn på Bibeln avslöja hur du använder den hemma, inte i kyrkan. Det är självklart att när vi går till en kyrka så läser man Bibeln. Men om din syn på Bibeln ska bli trovärdig, så är det hur du använder den hemma, vid köksbordet. Att du läser den, att du stillar dig inför den. Vi har ju faktiskt en dag i veckan som är tänkt på att vi skulle kunna få stanna upp lite grann och läsa Guds ord hemma i lugn och ro och meditera över det. Vi knäpper våra händer än en gång. Ber dig helige ande. Du som ingav författarna till Bibeln vad de skulle skriva. Du som andades in din helige ande i den. Och du som är den som vill tolka Bibeln för oss. Vi ber dig Herre om nåd över oss var och en i Jesu Kristi namn. Amen. Det hände någonting med mig i somras som jag har gått och dratts med sedan dess. Och delvis är kvar i det. Jag tänkte så här: tänk om allting bara är påhitt. Tänk om det kyrkan håller på med bara är någonting som någon kyrka hittar på för länge sedan. Alltså det finns ingen relevans i det, utan det är bara det är någon präster eller någon biskop eller någon andlig ledare som har hittat på det här. Och så har vi övertagit de där tankarna. Tänk om inte det finns någonting bakom som vi kan sätta liksom fötterna på och som håller. Så jag började att tvivla på alltihop. Tänk om allt det jag har jobbat med hela mitt liv är förgäves. Och om allt det som våra fäder offrade och satsade på och jobbade med var till ingen nytta. Och då tänkte jag så här: om jag ska kunna få reda på det här, så måste jag få reda på om Bibeln är sann. Alltså vetenskapligt är sann. Inte bara det att det är klart jag tycker Bibeln är sann. Nej, det håller inte. Utan då kräver liksom de som håller på med det här att man ska ha vetenskapliga bevis på vad man håller på med i Korskyrkan i Alingsås. Vetenskapliga bevis. Och så börjar jag undersöka det här. och fann till min nästan förskräckelse att vi har inte mycket i Bibeln som håller vetenskapligt med de kriterier, med de bestämmelser som vetenskapen ställer upp. Och då tänkte jag så här, jag måste få tag på några forskare som är emot den kristna tron och som levde på 100-talet efter Kristus. Alltså i det första århundradet. Och tack vare att vi har nu sådana instrument som Google och AI och allt vad det nu heter, så kan man hitta dem. Kan du gå hem och googla på. Och då fann jag 3 stycken forskare. Och de gick samman och gjorde ett gemensamt uttalande. De var allihopa emot den kristna tron. De tyckte att det här med Jesus, det var en vederstygglighet. Det var en villfarelse ibland det judiska folket. Men så gör man ett gemensamt uttalande och så skriver man så här. Det finns ingen forskare, alltså på 100-talet efter Kristi födelse. Det finns ingen forskare eller författare som förnekar att Jesus dog på ett kors. Och då tänkte jag, nu är jag någonting på spåren. De sa inte att Jesus dog på ett kors, men de sa att det är ingen som förnekar att han gjorde det. Och så får jag tag på en sån här forskare och så säger han så här. Det är ställt utom all tvekan att en man som hette Kristus dog på ett kors. Men att den vämjeliga teologi och lära han hade, den spred sig senare. Och så har den kommit ända upp till Rom och ställt till med elände. Och då tänkte jag, nu är vi på vägen. Och så började jag läsa Bibeln. Och då hittade jag liksom med i Bibeln som jag kunde känna att ja, men han är faktiskt en lite trovärdig. Han heter Saulus. Det står om Saulus att han andades mordlust mot de kristna. Det vill säga han, förmodligen var det någon demonisk makt i honom som aktiverade honom och fick honom att förfölja de kristna och slänga dem i fängelset. Och när Stefanus stenades, då sitter han och tittar på, så lägger man kläderna vid fötterna på honom. Och han njuter av detta. Så jag tänker, han är ju trovärdig. Han säger inte bara det att Jesus han dog. Nej, han var emot alltsammans. Och på vägen till Damaskus så var han ju inte ute på någon missionsresa. Det var han ju senare. Utan han var ju ute för att hitta de kristna i Damaskus. Ska vi återkomma till ikväll? Jag tycker det är lite intressant. Varför just Damaskus? Det var centralorten i Israel på den tiden. Men så möter han den uppståndne. Och det är det han som ger oss. Alltså, jag har sökt igenom hela vår bibel, hela vår kristna tro och funderat på vad finns det för vetenskapliga bevis på att det är sant det vi håller på med. Och till sist så hittar jag bara 2 som jag vetenskapligt kan liksom belägga med de krav som vetenskapen har ställt upp på. Hur vet vi att Karl den 12:e levde? Jo, vetenskapen har ställt upp vissa bestämmelser och säger om de där inträffar, då vet vi att han har levt. Hur vet vi att Platon har existerat? Jo, vetenskapen har ställt upp vissa kriterier och säger om de här uppfylls, så är det därmed bevisat att Platon levde. Och det vetenskapen sätter upp, det är att man ska ha 2 eller 3 vittnen som kan liksom tala om att jag har sett, jag har hört det här och jag kan bevisa att det här stämmer. Vetenskapen är väldigt intressant och tycker jag. Därför att de i väldigt hög grad styrs av ateister, humanister och annat löst folk. Men visst är det fantastiskt. Det är ju de som ligger bakom liksom de här bestämmelserna. Och den andra händelsen som vi kan vetenskapligt belägga, som är den viktigaste av alltihopa, det är att Jesus uppstod ifrån de döda. Det är den viktigaste händelsen bland mänskligheten. Och därför tycker jag det är intressant att många sådana här tyckare idag som säger att jag är lite religiös också, men det här snacket om Jesu uppståndelse, det köper jag inte. Nej, men då ska vi vetenskapligt belägga att antingen har det hänt eller har det inte hänt. Har det inte hänt, då kan vi sluta här. Om det enda som vi har är korset, då skulle inte korskyrkan finnas i Alingsås. Förutsättningen för vår trovärdighet, det är att det finns belägg för att Jesus uppstod ifrån de döda. Och därför så är Paulus så noga just med den detaljen. Det är ingen detalj, utan det är själva centrum. Så han säger så här att när Jesus uppstod ifrån de döda, så är det först två stycken kvinnor som får reda på det. Bara det är ju ett tecken på att det här är inte någonting som gubbarna har hittat på. För skulle männen hittat på det här, så skulle de aldrig ha valt två kvinnor. De hade ju inte ens någon rösträtt. De hade ingen yttranderätt. När de kom i tinget så gällde inte deras ord. Men Gud, han har en annan syn på kvinnor, vet du. Han säger, jag uppenbarar mig först för kvinnorna. Sen springer de iväg till apostlarna, men de har låst in sig, de som skulle vara vittnen. Det är bara gubbar. Och då står det så här i första Korinthierbrevets 15 kapitlet att efter det så visade han sig för 500 män på en gång. Och därefter så visade han sig för apostlarna eller lärjungarna. Och då var det inga problem för Jesus, för han kunde gå genom stängda dörrar, annars hade han ju inte kommit in där. Och där sitter de och skakar och tycker liksom att det är kört alltså. Då står han mitt ibland och säger, frid var det med er. Och inte bara en gång. Och inte bara två gånger. Utan tre gånger möter han lärjungarna. Två gånger i Jerusalem och en gång uppe vid Tiberias sjö eller Genesarets sjö. Så att om vetenskapen säger så här, om det finns två eller tre vittnen som kan beskriva att Jesus har uppstått ifrån de döda, då räcker det. Och därför så är det inte underligt att huggsexan i Sverige idag bland de intellektuella, den gäller just det här. Vad är kristendomen? Ja, säger man, det handlar om en Gud som är god och kärleksfull och lite så här. Och vi ska vara snälla med varandra och vi ska göra väl mot varandra. Det kan väl vilken hedning som helst göra. Men att Jesus uppstod ifrån de döda. Jag ska inte ha handuppräckning här, men jag vill ändå ställa frågan till dig. Tror du på det här? Och jag begär inte att du bara ska säga ja, utan svaret avgör hur du beter dig i vardagen inför detta historiska faktum att Jesus uppstod ifrån de döda. Och det här har med synen på Israel att göra. Därför när jag möter människor som föraktar Israel och säger ja, men det är bara ett folk i Mellanöstern och ställer ju bara till problem och elände, så kan man bara fråga dem, hur ser du på bibelordet? Och då öppnar man inte sin bibel hemma, bara i kyrkan. Men det är hemma det är viktigt, vet du. Det är hemma det är viktigt. Att du öppnar boken, att du läser den och att du ber att Herren han undervisar dig om det. Så därför förstår du, när vi talar om Israel, så talar vi inte med politikernas ögon. För politikerna, de har ju också åsikter om Israel. Och de har ett enda budskap som de försöker trumma in i oss. Och det är att Israel måste delas så att det blir en tvåstatslösning utav det hela. Det är politikerna. Det är tidstecken, mina vänner. Står Joels tredje kapitel. När Jesus han kommer tillbaka så är ett av orsakerna till att han kommer tillbaka, eller ett av tecknen på att hans ankomst står för dörren, de har delat mitt land. Det har de gjort två gånger tidigare. En gång när Syrien anföll Israel så förlorade Israel hela Syrien. Och den andra gången, det var dagen efter 1948 när de hade fått sitt land, så förlorade de det som kallas för Transjordanien, eller som det idag heter Jordanien. Men Herren han har satt tecknet till sin återkomst och säger han, i samband med att jag kommer tillbaka så ska de dela mitt land. Det hände inte när Syrien förlorades eller när de förlorade Transjordanien. Men nu är vi så långt framme, vet du, så att när den frågan kommer upp på agendan så är det inte en politisk lösning, det är ett tidstecken. Juristerna, de har en liten annan tolkning av det hela. Och det är ju så här att vi har en domstol i Haag som ska liksom ha åsikter om alla världens stora problem. Och det har de varit till en väldig välsignelse under många, många, många år. Men så hände någonting för ett par, tre år sedan. De fick en ny domare. Och den här domaren, han fick med sig de andra i domstolen i Haag. Och de utsåg Israel till den stora boven. Så de ville gripa Netanyahu och Putin och sätta dem inför skranket, bägge två. Putin, han har anfallit ett demokratiskt land. Israel försvarar sin rätt att försöka överleva. Nu har han fått lämna sin tjänst i Haag. Det är det senaste jag har hört, och han befinner sig i Libanon. Sen har vi journalisterna. Journalisterna, de har ju sin agenda om Israel, och den stämmer väldigt dåligt med Bibelns syn på Israel. För journalisterna, de säger så här att, alltså att Israel, de har alldeles för stort område. De behöver inte hela det området, utan de kan gott dela med sig dem också. Och så har vi en liten grupp, låt mig säga det, en liten grupp som tror att den här gamla boken, den gäller fortfarande. Vi är inte i majoritet idag. Men jag säger, det är den här boken som avslöjar vilken syn du har på Israel. Om du har en politisk syn så har du sagt mycket med det. Om du har en journalistisk syn, eller du vågar säga, jag tror att Bibeln är sann. Du vet, när jag växte upp så var det ingen fråga om, utan man trodde Bibeln, det är den fasta grund vi har. Men så är det inte idag. Därför så läser vi Guds ordet och stannar inför det här. Så att när vi ser på Israel så ser vi det inte med politikernas ögon. Vi ser heller inte på Israel med någon fanatism på något sätt. De är människor precis som vi. Och de gör både goda saker och de gör saker och ting som de ångrar efteråt. Det gör de. De är vanliga människor. Men samtidigt så är det så här. Att när Gud valde det här lilla folk, den här lilla folkgruppen, så fanns det ju mängder av folkgrupper som existerade där nere. Vi läser om dem i första Moseboken. Kananeer och Heviteer och Jebuseer och allt vad de heter. Massa olika folkgrupper. Och av dem så väljer Herren Gud en enda liten folkgrupp och säger, de är mitt folk. Han sa inte det om kananeerna. Eller jebuseerna. Eller heviteerna. Alltså det fanns många olika folkgrupper. Men han säger, det är mitt folk. Och nu är det så med vår Gud, vet du. Du får take it or leave it och få godkänna eller förkasta det. Men Gud kan inte ändra ett beslut som han har fattat. Han kan inte det. Han gör inte det. Så när Paulus... eller Saulus som sen fick möta Jesus på vägen till Damaskus. När han börjar skriva sina brev så tar han, ska vi säga, han tar lite stöd av en av Guds personlighetsdrag och säger, Gud är trofast. Punkt. Och han till och med ifrågasätter och säger så här i Romarbrevet: kan deras otro förändra Guds trofasthet? Omöjligt, säger han. Visst inte. Så Guds trofasthet, det är det som gällde när Gud han kallade det här lilla folket. Och jag tillhör dem som har funderat mer än en gång. Varför valde han just det judiska folket? Han kunde ju ha valt en bättre representant om han ville ha någon representant för sig själv. Va? Tänk om han hade väntat lite grann och så valt kristenheten. Vi vet ju i varje fall vad förlåtelse och försoning är. Nej, han valde ett av de hårdaste folken, ett av de mest kärlekslösa folken, ett av de mest trolösa folken enligt honom själv. Han valde dem för att bevisa för alla folk i världen vem Gud är. Så därför, så vad de än gör nere i Mellanöstern, det påverkar liksom inte vår gudsbild eller vår syn på Guds ordet. Därför att du kan inte göra om inte detta att Jesus uppstod ifrån de döda. Just den händelsen, just den dagen, påskdagen, när Jesus uppstår. Det är själva grundbulten. Och dessutom så tycker jag det är så bra vi kan vetenskapligt bevisa det. Men det är kanske, slår det mig, jag hade, för många år sedan så hade jag en gudstjänst uppe i Örnsköldsvik på en fäbod. Och med till den gudstjänsten så åkte kulturredaktören för tidningen. Hon hade nyss blivit en kristen, kommit till tro på Jesus. Och så ville hon följa med ut på en fäbodgudstjänst. Och så, och den söndagen så hade jag liksom fått för mig att jag skulle tala om detta med att Jesus, han lever, han är en verklighet. Så jag höll väl på att hacka på det här, vet du. När vi ska åka hem så sitter hon på höga passagerarsätet. Och så säger hon plötsligt så här: du, är det viktigt för dig att veta om Jesus uppstod eller inte? Ja, så är det jätteviktigt. Det är själva grundbulten. Så är det inte viktigt för dig, tänkte jag. Hon är kulturredaktör och nykristen. Är det inte viktigt för dig? Nej, sa hon, det är inte viktigt. Varför då, sa jag? Nej, sa hon, det är så här. Har man en gång mött honom så behöver man inga argument. Och så är det ju. Har du en gång mött honom så behöver du inga argument. Men du vet att när vi möter då sekulariserade svenskar som säger allt vad kyrkan håller på med, det är bara påhitt alltihopa. Då är det gott att kunna få sätta sig med dem och säga: du, vi har vetenskapliga argument för att det här är sant. Och när Paulus nu skriver sina brev, han är ju den största författaren i Nya Testamentet, så använder han i princip varenda brev för att liksom ta ställning för att Jesus han har uppstått ifrån de döda. Det är själva grundbulten. Och då är det han som hjälper oss och säger så här att det som hände efter Jesu uppståndelse, det är konsekvenser av att han har uppstått. Vi har den första händelsen som är när den heliga ande föll. Det är ingen själv, alltså det är ingen händelse som står för sig själv. Utan det är så här att den händelsen kunde man inte stoppa. Det var omöjligt. Den är en konsekvens av att Jesus han uppstod ifrån de döda. Och Jesus uppståndelse ifrån de döda, när Paulus skriver ett av breven så säger han till och med Jesus uppståndelse ifrån de döda är en konsekvens av någonting annat. Vadå? Att han var fullkomligt ren när han dog på korset. Därför var det ingenting som kunde stoppa att Jesus uppstod ifrån de döda. Paulus han skriver så här: döden kunde inte behålla honom i sitt grepp. Därför uppstod han ifrån de döda. Det är den enda som har uppstått ifrån de döda och inte dött igen. Lazarus han uppstod ifrån de döda, men han dog igen. Och vi har sådana exempel i vår historia. Men Jesus, han är förstlingen utav det som många utav oss längtar efter, att äntligen få bli det som Gud har tänkt att vi skulle bli. Och det kommer till uttryck i väldigt mycket utav kyrkans innehåll, både i omvändelsen, i dopet. Vi döps och begravs med Kristus för att uppstå och leva det liv som Kristus levde efter sin uppståndelse. Så därför så är Paulus, detta är själva grundbulten till vår syn på Israel. Vi talar inte politik i kyrkan, vi är inte intresserade av det. Det får politikerna hålla på med. Och vi delar inte journalisternas syn på Israel. Nej, det får de hålla på med. Men jag tror att den här gamla boken är sann. Därför att min Gud, han är trofast, han är oföränderlig. Och har han nu valt det här en gång, vet du, så ändrar han inte på det. Det finns inget som gör att han skulle ändra på det. Det är konsekvenser av det. Och jag skulle vilja att du och jag får vara med och uppleva det här, att mitt liv, det är konsekvensen av att någon har dött i mitt ställe och uppstått igen. Och jag får ta del av det här, både det här att jag är korsfäst med Kristus, men jag är också uppstånden igen ifrån det döda. Jag får lov att leva ett liv som påverkas av det kommande, nämligen det eviga gemenskapen med Herren. Och sen påverkas vi också lite grann av det här samhället. Vi blir lite äldre. Vi ser lite sämre. Vi börjar halta på ena benet. Rullatorerna blir fler och fler och så vidare. Ja, men du vet, en dag ska vi lämna allt det här. Varför då? Jo, därför att Jesus, han uppstod ifrån de döda. Så kan du hitta vetenskapliga bevis på att Jesus inte har uppstått ifrån de döda, får du väldigt gärna höra av dig. Jag håller på att skriva en bok om den här resan jag har gjort sedan i somras. Och då tänkte jag så här. Jag ska be några av Sveriges främsta ateister, humanister, att skriva halva boken och argumentera mot att Jesus har uppstått ifrån de döda. Jag har in till detta ögonblick inte fått ett svar av dem. De vill gärna argumentera om Gud. Därför Gud kan jag inte bevisa. Jag kan inte motbevisa honom heller. Gud är ande, han är överallt utanför tiden. Men nej, säger de, att tala om Jesu uppståndelse, nej, då är de inte intresserade. Så är det. Så därför tror vi att han som en gång kom, som föddes i Betlehem, vi tror att han dog på ett kors. Men om vi bara hade haft korset i våra kyrkor, så hade den här församlingen inte funnits. Utan det är uppståndelsen ifrån de döda som är själva kraftkällan. Och därför skriver Paulus i slutet av sitt liv. Han vet att han ska snart, han skriver ner från staden, från Rom. Skriver han till församlingen i Filippi, hans älsklingsförsamling. Och så säger den gamle Paulus, han var inte särskilt gammal, jag är mycket äldre än han. Men då skriver han så här: jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Han var inte färdig då, vet du. Han var inte färdig då. Och så är det med dig och mig. Alltså Paulus, han skriver i varenda brev, så återkommer han till det här. Och i Romarbrevet, när han skriver, han sitter nere i staden Korint, och så skriver han upp till Italien, i Rom. Och så skriver han så här, Romarbrevets 8 kapitel. Om den ande som uppväckte Kristus från de döda bor i dig. Vad tänker jag? Det spränger ju alla gränser. Har man lite besvär med hjärtat, och så skulle man upptäcka att den heliga ande som uppväckte Jesus från de döda bor i oss. Då skulle vi bete oss ungefär som de messianska judarna nere i Israel. För de har gudstjänster precis som det här, men det är som att de alltid önskar att gudstjänsten skulle vara slut så vi får gå ner på torget och vittna och be till Gud för människor. Så bland det judiska folket så har vi idag en av de största väckelser som finns på jorden. Där miljoner judar har kommit till personlig tro på Herren Jesus Kristus. Men det talar vi inte om Jesus, vi bara talar om hur de krigar och hur de försvarar sig och Gazaremsan och så vidare och så vidare. Men mitt i det här, vet du, så visar Herren vem han är. Och han som är ledare för den största messianska församlingen i Israel. Han kommer från Ryssland. Hela hans släkt har varit ateister i generationer. Förnekat allt som har med Gud att göra. Men så en dag så kom frågan upp och de sa så här att vilka är vi egentligen och vad är det för skillnad på oss och de som bor i grannhuset? Och så kom de fram till att vi är judar. Och då säger grabben så här, om vi är judar då kommer vi ju inte från Ryssland, då kommer vi från ett annat land. Och så kom de fram till att vi kommer från Israel. Och vi har bott här i Ryssland i 2700 år. Och så bestämde sig familjen för att vi gör en liten resa bara för att se var vi kommer ifrån. Och så flyger man ifrån Moskva ner till Tel Aviv, till Ben Gurions flygplats. Och när de kommer utanför flyghallen där, vet du, så står det några messianska judar alltså, som har mött Jesus till frälsning. De står där och sjunger och vittnar. Och den här pojken, han blev så tagen av det här, vet du, så han kände, vilka är ni och varför står ni här? Jo, vi är de här sanna judarna. Vi tillhör Herren Jesus Kristus. Och du vet, innan han hann och lämna flygplatsområdet så var han frälst. Och är idag pastor för den största messianska församlingen i Israel, heter Israel Pokter. Helt otroligt. Så att vi är så tacksamma att vi får lov att stå lite grann vid sidan om honom och bara höra vad Gud gör. Det är fantastiskt alltså. Den uppståndelse, den helige ande som gick in i graven och uppväckte Jesus ifrån det döda. Om han bor i oss för att uppväcka oss med honom så att vi har en levande tro på Jesus, inte en teoretisk tro. Inte det här att mina föräldrar var med i en församling, utan jag har någonting som är en levande tro på Herren Jesus Kristus. Om det är så, då skulle ni inte sitta här idag. Ni skulle inte ha tid till det. Utan då hade vi varit nere på torget, på restaurangerna, kaféerna, druckit en kopp kaffe och försökt att få kontakt med de som sitter där inne också. För att vittna om honom som har uppstått ifrån de döda. Så kära vänner, kasta inte bort din frimodighet. Och tro inte att kyrkan, att det är någonting som kyrkan har hittat på. Utan kräv vetenskapliga argument för vad det handlar om. Och då sätter vetenskapen upp det här. Om två eller tre vittnar om det, då är det hållbart. När Jesus uppstod från de döda så kände han förmodligen till att det här skulle komma varje fall. Så han uppenbarade sig för cirka 520-530 människor och säger, det är jag. Thomas, han säger, han köpte inte det, vet du. Får jag inte se spåren i händerna och får jag inte sticka mina fingrar i sidan, då kan jag inte tro. Så då gör Jesus ett möte till och säger, frid vare med dig. Thomas, kan du komma här? Och så har vi det här i den här fantastiska sången. När Thomas bara sjunker ner och säger, min Herre och min Gud. Jag vill att du ska få vara med om det här, min vän. Det är detta som är Israel. Det är därför det ligger en flagga, jag tyckte. Det var frimodigt att lägga en flagga. Så är den syns inte så mycket anmärkningsvärt. Och, annars hänger man på väggen eller i en flaggstång och så vidare. Men det är inte folk, det är inte politiken, det är inte den politiska situationen i Israel som är märkvärdig, utan det är vad Gud han gör idag med det judiska folket. Nu är de trängda på många sidor och de har det svårt på alla håll och kanter. Men vi har kontakten med dem där nere och de säger att det är mycket besvärligt. Och den här församlingen som jag nämnde om, han heter Israel Poktor. Kan ni gå hem och googla på. Men de öppnar ju allt som går att öppna för att hjälpa judarna, de som kommer hem till Israel. Och det är ju hundratusentals som kommer hem till Israel från alla världens håll och kanter. Det bor inte många judar kvar i Malmö, för man kan inte vara jude och bo i Malmö. Det bor inte många judar kvar i London, för man kan inte bo kvar i London. Det bor inte kvar många judar i Europa, för Europas politiker har gått ut och sagt till det judiska folket: åk hem, för vi kan inte garantera er trygghet längre. Putin, han har gått en annan väg, så han förbjuder judar att lämna Ryssland idag. Det är förbjudet. Varför då? Ja, därför att han vet mycket väl att den högsta intelligensen i Ryssland är judar som sitter där. Och de vill han inte släppa. Men förr så kunde judar lämna Ryssland också. Men Ukraina. Ukraina är den största basen av judar utanför Israel. Där hade vi den största messianska församlingen i Kiev. Alltså messias troende judar, de var 70. 70 000 medlemmar i en och samma församling. Och så har de sitt kulturella centrum där överrabbinen bor, som heter Odessa. Det var lite intressant. Men jag tänker på Putin, jag tänker inte mycket på honom, men jag tänker det är inte så enkelt att försöka besegra Ukraina där det bor så fruktansvärt mycket av Guds egendomsfolk. Han har det besvärligt. Han skulle göra det på en vecka. Nu har han hållit på i 3 år. Vi får se vad som händer. Men varje fall så fick jag en rapport ifrån den messianska församlingen Kiev. Och de hade ju gudstjänster, och de har sina ceremonier och så vidare och så vidare. När Putin han anföll så lade man ner allt arbete. Alla gudstjänster ströks. All evangelisation ströks. Och så samlades man till en enda sak. Bön. Man bad. Och så fick jag första rapporten där står: på första bönemötet så var vi 70 000 bedjande. Och du vet, det är inte som när man ber i Korskyrkan eller i Pingströrelsen eller någon annan kyrka. Där vi sitter och avvaktar att det ska bli tyst så att min bön blir hörd av de som sitter vid sidan om. Utan när det judiska folket ber så är det alla på en gång och full volym, vet du. Och då tänker jag, den där Putin som sitter i Moskva, inte är det lätt att besegra de här. Och det har inte lyckats med heller. Så är det. Men varje fall så Israel Poktor, han bor nere i Ashdod söder om Tel Aviv. Och de har ett jättestort missionsarbete. De är ute på gatorna, de tar emot judar som kommer hem och så vidare och så vidare. Och ibland så tryter kassan. De har inga pengar att köpa mat för till de som kommer och så vidare. Jag bara tar ett enda litet exempel. Jag tycker det är lite roligt hur Gud han styr och ställer med allt detta. Uppe i Norge, jag vet inte var i Norge, men någonstans i Norge finns det en liten församling som fick en donation på 900 000 kronor. Och de hade inga behov av pengar, de visste inte vad de skulle göra med det här. Så de kontaktar en man utanför Uppsala och säger: vi har fått de här pengarna och vi vet inte vad ska vi göra med dem här. Men när vi samlas till bön och frågar så är det som att det har med Israel att göra. Så att då säger den här mannen så här som bor utanför Uppsala att jag ska kolla med en man, vet du, som kanske kan hjälpa oss. Och det var jag. Så de skickar varje månad mellan 10 och 20 000 kronor till ett konto som jag har på banken. Och så får jag föra över det till ett annat konto som går till Israel. För de har mina kort där nere. Och nu blev det så mycket pengar för ett tag sedan så att banken ringde mig och sa att vi kommer och spärra ditt kort. För vi tror att du håller på att tvätta pengar. Det är någon som håller till på det palestinska området som tar ut pengar för dig. Och därför så kommer vi inte att godkänna det här. Så fick jag skriva ett brev och berätta om min livshistoria för dem. Sen har jag aldrig hört någonting. Utan nu bara skickar vi ner pengar, skickar ner. Tycker det är underbart. Gud har en sån omsorg, vet du, om sitt egendomsfolk. Så han väljer vem han vill, var de än bor. Och så ser han till att det ordnar sig där nere. För det är, Gud är trofast. Det gäller inte bara Alingsås. Det gäller framför, i Bibeln så är det framförallt det judiska folket som Herren säger. Jag är trofast även om de är trolösa. Jag håller mitt förbund även om de bryter alltihopa. Jag kan inte lämna dem. Därför är det detta som gäller. Och orsaken till detta, allt detta, det är att Jesus har uppstått ifrån de döda. Det är själva grundbulten. Hade han inte uppstått ifrån de döda, då kunde du sett på Israel med politikernas ögon eller journalisternas eller vad som helst. Men du vet, nu ser vi på dem utifrån detta att Jesus föddes i Betlehem. Han dog i Jerusalem och han uppstod på tredje dagen ifrån de döda. Det går liksom inte att komma förbi det här, vet du. Så jag har en liten diskussion med mina ateistiska vänner och tycker det här är intressant. Och frågar dem liksom, kan inte du skriva några kapitel? Nej, inte om det här. För det vet de, det här håller ingen ateistisk propaganda. Men om vi talar om Gud, då kan de vara med och säga, vi tror inte att Gud finns. Du kan inte bevisa det. Men du kan inte bevisa att han inte finns. Men med Jesus så kan vi liksom ta stånd och säga, det har hänt. Du kan kolla det. Och därför så finns Korskyrkan i Alingsås. Och vad är det då som kännetecknar en församling utifrån Bibeln? Ja, det är inte teologin i första hand. Utan när Paulus han ska skriva om vad är det som kännetecknar en kristen och vad är det som kännetecknar en församling. Då är han kristallklar på vad det handlar om. Och det är den kraft med vilket Jesus uppstod på påskdagens morgon. Kraften i lerkärlet. Guds rike, det är kraft. Och när han var kommit till så hög ålder som flera av oss är här i eftermiddag, då säger han, jag är inte färdig. Jag vill erkänna kraften från hans uppståndelse. Det är så vi ser på det. Herre, vi tackar dig för att du har valt ett enda litet folk bland de olika grupper som fanns på den tiden. Du satte ditt signum på dem och du sa till Jakob, du ska inte längre heta Jakob utan Israel ska vara ditt namn. Och jag tackar dig för att vi får ha den här synen på ditt ord, Herre. Att det är detta som gäller. Vi tackar och vi lovar dig för det. Välsigna oss i Jesu Kristi namn. Amen. Ikväll så tänkte jag så här att Israel är ju väldigt intressant tycker jag. Men så finns det ett land till som vi sällan talar om som är nästan lika intressant. Och det tänkte jag tala om ikväll. Och det är det som händer i Syrien. Syrien. Och sen fortsätter vi på något annat imorgon. Lennart han tog upp böcker här och sa du kan väl säga ett ord om dina böcker. Jag sa det, vi är inte på någon försäljningsresa. Men det är ju så här att man hamnar ju i situationer som inte man har planerat. Det bara blir så där, vet du. Och så tror vi att Gud är med i det. Och för något år sedan så hamnade jag bland de kriminella i Sverige. suttit på fängelse i samtal med de som sitter där i 20-30 år. Så det blev ju en bok som heter Bland demoner och kriminella. Den är nu uppe i sjätte upplagan. Det är inte jag själv som säljer dem, men så är det. Sen är det vår statsminister som har inspirerat mig till att sätta mig ner och fundera på saker och ting. Och det första han sa det är att vi har många invandrare ifrån Somalia i Sverige. Mycket. Vi har tiotusentals somalier. De är jätteduktiga. Intelligenta. Men, sa Ulf, jag är rädd för att vi också har fått med oss några som är från organisationen Al-Shabaab. Det är den värsta terrororganisation vi har i världen idag. De är värre än IS. Så när Melodifestivalen var i Malmö så fick man försöka sopa ihop alla poliser man hittade i Sverige, Danmark och Norge för att bevaka det här evenemanget. Det kostade 9 miljoner. Vad var man rädd för? Al-Shabaab. Så det blev en bok om det. Jag har gjort en resa ner i Somalia bland rebeller och islamister. Och sen kom den senaste boken, kom för 2 dagar sedan. Varför älskar man och hatar Israel? Alltså varför kan det vara så olika bland folk som kallar sig kristna? Så att somliga de vill hata Israel. Medan andra de vill välsigna och be till Gud för Israel. Vad är skillnaden på det? Sen var det också Ulf Kristersson. Han säger mycket som är bra. Vi ska be till Gud för honom. Så att vi har haft, jag har bett mycket för de som är politiskt valda i vår riksdag. Oavsett om de är med i Sossarna eller Moderaterna eller var de är med. Och Gud har hört de bönervet som har stigit upp från olika delar av Sverige. Så vi har aldrig haft så många som är öppna för andliga värderingar i vår riksdag som vi har idag. Aldrig. Många bekännande kristna vet som står upp. Och så säger Ulf så här. Vi har ett problem och det är någonting som håller på att hända i det svenska samhället. Och det är islamatiseringen. Alltså islams framgång i Sverige. Så man räknar med att om några år så består Sveriges befolkning till 30% av muslimer. Och då är det så här att om man är muslim så kan man inte själv välja hur man vill göra det. Du tvingas att göra det som ledningen nere i Iran bestämmer att du ska tycka. Så det blev en bok som heter Koranen eller Bibeln. Jag har suttit och läst och studerat och lyssnat till dem. Och så den viktigaste som faktiskt heter bara I andens kraft. Det är detta som gäller, vänner. Jag vill erkänna kraften, säger Paulus. Ifrån hans uppståndelse. De här, ja, så finns det en bok till där nere. De här böckerna, de sköter min fru om nere i kaffestugan där nere, församlingsvåningen. Men jag vill ändå säga ett ord om den här tidningen. Om ni inte har den här världen idag och följer med vad som händer i Israel, Amerika, Europa utifrån ett bibliskt perspektiv, kristet perspektiv. Så kan du få göra en provprenumeration på den här tidningen. 1 år. Så kommer den hem till dig. Och då får du som en välkomstgåva 5 böcker. Nej, du får 4 böcker. Ja, du får 4. Du får välja 4 böcker som en välkomstgåva. Så du har att läsa hela helgen. Sen tror jag att där nere ska också ligga en tidning som är helt gratis. Ta med den här, vänner. Heter Israels vän. Jag tror vi har med oss ett par nummer av den. Den kostar ingenting utan för att ta med den. Vill du sen prenumerera så är det upp till dig själv. Därmed tackar jag för mig, Lennart.